I veckan som gick så hörde jag på professor Joel Halldorf vid Enskilda högskolan, den högskola som Equmeniakyrkan står för. Han hade just varit på gudstjänst. Och i samband med det så åkte han hem och så spelade han in en liten video kring tankarna han fick under den där gudstjänsten. Han säger så här: lite fler människor i kyrkan idag. Inte bara äldre utan också unga familjer och unga män. Det här har man funderat på en del. Och en del säger att det beror på att människor behöver trygghet i oroliga tider. Men jag tror att det är mer än så, säger han. Och så fortsätter han så här: det sker ett fundamentalt skifte där luften lite gått ur den sekulära moderniteten. Förr i tiden, det får vi ta med en nypa salt, men så säger han. Förr i tiden trodde vi inte på Gud utan på framtiden. Vi tänkte att framtiden levererar är bättre än gamla religioner. Det där med gamla religioner är gamla män i konstiga kläder som ber märkliga böner som ingen människa förstår. Och varför ska vi hålla på med det? Vi borde komma på ett bättre sätt att hantera de eviga frågorna. Men idag så tänker folk att det här moderna som vi skapar hela tiden inte nödvändigtvis är bättre. Vi skapade bensinmotorn och det ledde till klimatförändringar. Vi skapade digital teknik och det ledde till psykisk ohälsa. Det är nog ganska få som skulle säga att vi kan skapa en religion eller något existentiellt som skulle kunna vara bättre än det gamla. Det gamla känns inte längre utdaterat. Det känns välbeprövat. Det är något man skulle kunna sätta sin lit till. Så långt Joel Halldorf. Under en ganska lång tid så har jag fått frågan som har liksom bara återkommit, ofta med en väldigt orolig ton. Hur blir det med framtiden? Är slutet nära? Åtminstone med de människor som jag har samtalat med så har den frågan lite mer tystnat just det senaste. Jag har anat en hopplöshet hos en del av oss. Och ibland har funderingarna ersatts av en fruktan och en maktlöshet inför det som händer i vår värld. Och det är mot bakgrund av det jag nu vill läsa ifrån Apostlagärningarna 2. Vi fortsätter alltså där vi var förut, vers 14-21. Där står det så här: då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem: judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och rök, moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Känner du riktigt feststämningen idag på pingstdagen? Nej, Det kommer, tror jag. Alltså, det vi ser här är så spännande. För bara några veckor sedan läste vi om Petrus och de andra lärjungarna och deras situation. Det är som att det är andra lärjungar och en annan Petrus som står framför människorna i Jerusalem. Petrus som under påsken i rena förskräckelsen förnekade Jesus 2 gånger innan tuppen gal. De övriga lärjungarna som höll sig rädda, instängda i en lägenhet i Jerusalem. De här träder nu fram som andefyllda apostlar med ett uppdrag, en mission och en sändning ut i världen. Det är som att de har förbytts på ett positivt sätt. Människor tog dem som att de var konstiga. Konstiga män som bad konstiga böner. Och Petrus får nu bemöta de där ryktena om att de var fulla. Jerusalems invånare såg framför sig något nytt påfund. Men det var inte det. Det var en uppfyllelse av en gammal profetia från Joel. Det ska ske i de sista dagarna. Folk har frågat mig, är det de sista dagarna nu? Och jag har svarat samma sak som 2005, 2015 och 2025. Ja, det är det. Absolut. Därför att de yttersta eller de sista dagarna börjar i och med pingst. Påsken och pingsten, då börjar de sista dagarna. Det vill säga tiden då Gud för saker och ting till sin fulländan. Visst har vi kommit längre, ja 2000 år längre in i de sista dagarna. Visst är det så. Till den dag då Jesus kommer tillbaka. Då han uppfyller det han har lovat. Jag hade lektion för några konfirmander. Det var i slutet på konfirmandtiden, det här var några år sedan. Och så pratade jag om liksom, ja men, vad, om den här frågan liksom att Jesus kommer tillbaka. Och en av konfirmanderna, uppväxt i en kristen familj med massa kristen släkt, det visste jag sedan innan, säger förvånat, va? Kommer Jesus tillbaka? Det har jag aldrig någonsin hört. Och då tänkte jag, kanske vi lite granna har gått samma väg som resten av vårt samhälle. Att vi liksom ser framtiden som och våra teknologiska lösningar. Inte vet jag, men det kändes så i det ögonblicket att vi hade liksom tappat något av oss själva på vägen. Det kan vara förståeligt såklart. För man har pratat nästan enbart om det i gångna tider till att vi idag nästan inte alls talar om att Jesus kommer tillbaka. Men vad är det Joel säger i sin profetia? Om vi tar ett steg tillbaka och ser den där profetian så ser vi att Joel säger att någonting nytt ska ske. En ny gemenskap där troende och alla de troendena har tillträde till Gud. Inte genom en präst, inte genom ett medium eller något annat, utan direkt tillträde till Gud. En ny gemenskap, och den gemenskapen, det är Jesu gemenskap. Den vi kallar för kyrkan eller församlingen. Profeten Joel beskriver en framtid som till slut kommer att bryta samman. Där det vi tar för givet inte längre fungerar. Men det är inte allt som sägs. Han säger att Gud ska sända sin ande över alla som tror. Män, kvinnor, unga, fattiga. Förlåt, rika, fattiga, unga, gamla. Av olika etnicitet. De såg någonting som var nytt, ja, till och med märkligt. Men det var inte nytt. Det var en uppfyllelse av det som redan hade sagts. Apostlarna, Jesu lärjungar, hade fått sitt uppdrag. Kyrkan, den föds när Guds heliga ande faller över den. Den världsvida gemenskapen samtidigt som den där lokala gemenskapen. Vi som är samlade idag, här, nu. Formad av vanliga människor som möter Jesus Kristus och infogas i det han kallar för sin kropp. Hon kan se gammal ut idag. Och i vissa fall till och med sliten. Hon har länge fått höra att hon är utdaterad, orelevant för att möta en ny morgondag. Men sakta börjar vi förstå att hon, Guds församling, inte är utdaterad utan högst relevant, inte är sliten utan välbeprövad. Det är för en tid som denna som hon finns. Eller för att säga det mer lokalt. Det är för en tid som denna som Ekumeniakyrkan Trollhättan finns. Den behövs. Gemenskapen, Guds folket, behövs. Därför vill jag säga till dig som har funnits här och kanske till och med suttit, nej så är det inte att du har suttit på samma plats hela tiden, för du var inte här förut när jag kom, men du har suttit i samma lokal så länge. Du har varit med i församlingar på andra håll. Åh, samma gamla församlingar. Samma slit. Men vet då att detta är Kristi kropp. Detta är Kristi kropp. Det här är inte vilken gemenskap som helst. Det här är den gemenskap Gud fogar samman med sin ande. För dig som kom hit alldeles nyss, kanske för första gången genom dörren där, vet då, det här är den välbeprövade kyrkan som har gått igenom så många saker och hållit. Människor har samlats på det här sättet nu i 2000 år. Välbeprövad. Ja, till och med den här församlingen börjar bli väl beprövad, eller hur? Med sin byggnad som är, vad är den, 31 år? Någonstans där, 94. Väl beprövad. Här i Trollhättan verkar hon kanske liten, men hon är sammankopplad med miljarder av troende människor som stämmer in i samma trosbekännelse. Fattar du vad stort det här är? Som du och jag får vara en del av. Vi får förtroendet att föra detta vidare mot den dag Jesus kommer tillbaka. Hon är inte perfekt. Det tror jag du som har varit med vet väldigt väl. Hon är inte perfekt. För det som är hennes goda grej att den samlar människor är också det jobbiga, va? Det finns ju massa människor som inte är som jag. Har du märkt det? Ja, det har du gjort. Hon är inte perfekt, men hon tror på honom som är det. Vi kommer sådana som vi är, men vi tror på honom som vi tycker är perfekt. Någon sa så här: tro inte på din tro. utan tro på honom som är objektet för din tro. Eller för att säga det på ett annat sätt. Det är inte din tro som behöver vara stark. Utan den du tror på behöver vara stark. Det finns en viss skillnad i det. Och jag är övertygad om att han som sänder sin ande över församlingen, över dig och mig, återigen är den starke. Den som ska leda oss vidare. Så i ditt hjärta, men res dig upp. Var rak i ryggen. Du tillhör en gemenskap från urtiden på väg mot framtiden. Är inte det riktigt gött? Du och jag får vara en del av det Gud gör. Vi ber. Evige Gud, tack för att du sänder din ande över församlingen. Tack för att detta är församlingens födelsedag. Tack för den mission du sänder ut henne till. Och tack för att vi får vara sådana som vi är i vår svaghet. Komma till dig, du som möter oss i din styrka alldeles, alldeles nära. Tack Gud för att du kommer med kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.